En podcast från Sportbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Hör ni ljudet? Det kanske låter som fyrverkerier, men det är Patrik Sjögrens synapser som går på helspänn när vi nu rullar igång Silly Season vintern 2014-2015. Så är det, känns det bra, är det, det känns väl som lite äntligen, eller hur?
Behöver jag ens svara på det här efter den presentationen?
Erik Niva, välkommen hit du också.
Tack så hemskt mycket.
Du delar ju Patriks kärlek till Silly Season.
Jag brukar säga att du är Patrik Sjögren som mer eller mindre ensam har dödat min entusiasm för hela transfermarknaden. Jag brukade ju gilla det, jag brukade vara liksom sur på transferfönstersystematiken i och med att den berövade mig på 8 månader av substantiell spekulation. Nu har ju Patrik Sjögren ersatt dem med 8 månader grundlös spekulation. Så jag åtar mig rollen att som surgubbe sitta och bäsa alla Patrik Sjögrens vildsinta rykten.
Det är min största livsinsats, känner jag. Jag känner mig otroligt nöjd.
Ja, härligt. Vi tar väl egentligen upp där vi slutade. Kommer ni ihåg vart det slutade?
Ingen aning.
En deadline day. Nej, du var ju inte med hela vägen in i kaklet i augusti, Erik. För du var utlånad till någon sorts samhällsorganisation.
Jag var kommenderad till samhällstjänst.
Precis. Så kan man faktiskt kalla det.
Det var jätteskräll. Det kändes som en tidsfråga.
det var berättigat.
Ja, så var det. Du var saknad. Det får vi ändå säga. Det vi pratade väldigt mycket då var mittbackar. Kommer ni ihåg det? Ja. Den här långa följetongen över hela sommaren. Det känns som det var den mest eftertraktade trofén som en klubbchef, sportchef, ägare, manager liksom kunde stoppa i hatten. Det var en ny, ung, spännande mittback. Tror ni det fortsätter över vintern?
Jag är övertygad om det, måste jag ju säga. Nu är den största mittbacksaffären med David Luiz gick ju sådär, eftersom världens bästa mittbackspar just nu är kanske världens sämsta mittbackspar. Han lyckas dra ner Thiago Silvas nivå också till liksom obefintlighet. Så att det gäller att välja rätt mittbackar. Men det finns fortfarande inga mittbackar på marknaden och det finns fortfarande en massa klubbar som har stora hål i försvaret.
Vad kommer vi från sommaren då? Det var ju David Luiz. Vi såg Benatia, Mangala. Det är ju inga succéer.
Vermaelen.
Dejan Lovren. Det är ju ingen som riktigt har gjort någon succé utav de svindyra mittbackarna, ska vi säga, som köptes och såldes i somras.
Ja, men det är ju den där teorin som numera har blivit någorlunda vedertagen eftersom att Gary Neville har givit den en röst. Men jag har ju länge tillhört dem som just menar att fotbollsvärlden är förskevad idag. Det finns ett väldigt stort överskott av tekniska kreatörer och det finns ett uppenbart underskott av solida försvarsspelare. Och det där säger ju någonting om tidens tempo, men det är verkligen frapperande hur tydligt det är att hela det yttersta elitskiktet är någonstans, har någonstans slagsida verkligen mot den offensiva planhalvan. Det finns få riktiga, stabila, kompakta försvarsspelare att tillgå.
Och då är ju frågan, om vi tittar då framåt mot vinterfönstret, vad finns det på marknaden? Vad finns det att se? Finns det där några försvarskrigare, stabila John Terry-typer?
Låt tystnaden tala kanske.
Winston, det är nu du ska börja kasta namn så ska jag avfärda.
Ja, exakt, det är därför jag ska vara tyst. Nej, jag tycker på riktigt att det liksom, det känns som samma känsla som i somras, att liksom, vi sitter där och ska leta mittbackar till Manchester United och Barcelona, och nu får inte Barca värva, men typ alla Europas topplag, och det finns ju ingen som man känner är bättre än de redan har, och då känner man ändå att de redan har inte är speciellt bra.
Alltså nog finns det gott någon folk som är bättre än Manchester Uniteds mittbackar, men det är ju också frågan om ja, vad man kan få loss. Och man kan såklart sätta fingret på Atletico Madrids mittbackar och säga att det där vore en förbättring. Men hur enkelt är det att bara ringa till Diego Simeone och säga att vi tänkte plocka några nyckelspelare och så tar vi det därifrån. Januarifönstret är ju annorlunda till sin karaktär än sommarfönstret. Och det tenderar ju att karakteriseras av lån, av billighetsaffärer, av mer eller mindre kortsiktiga lösningar. Men sen händer det ju ibland, vart tredje år eller så, att en stor dominobricka faller och att det sen händer en jäkla massa i kölvattnet av det. Så det krävs ju att ett Chelsea går in och löser en Fernando Torres för en hutlös massa pengar, en sån där historia, en sån där summa som kom före Financial Fair Play började fasas in. Och att man sen kan liksom följa hela dominospelet från början till slut. Men om inte den där första brickan ramlar, då är det ju mycket mer en fråga om just de här plåsterlösningarna snarare än några stora byggstenar som ska på plats nu.
Kan Marcus Reus vara en sån...
Marcus!
Herregud.
Marco Reus. Alltså man funderar på det, man funderar framförallt på hur Dortmund sitter. De har ju en rätt spännande mittback i Mats Hummels också, som klev av planen sist utan att tacka sina fans som enda spelare i Dortmund, vilket ju satte igång lite spekulationer. Men de ser ut att missa Champions League nästa år om de inte går och vinner skiten nu, vilket vi ju inte tror att de gör. Och då försvinner ju en 330-350 miljoner så fort liksom från kassan som en inkomst. Och så kommer de att sälja Reus senaste sommar, då kommer han bara kosta 250 miljoner. Så det är om de då vill casha in lite extra nu, eftersom han ändå kommer försvinna redan i sommar, och skicka ut honom till någon klubb som är sugen på att betala lite extra för att bli den enda klubben som får förhandla med honom då. Och det kan ju hända. Samtidigt så finns det ju en rätt stor ekonomisk poäng i att försöka behålla sitt lag och komma så långt i Champions League nu som möjligt. Så att det blir intressant att se hur de resonerar lite. Hummels, alltså om Borussia Dortmund missar Champions League, hur intressant är det för honom att vara kvar? De är ju helt plötsligt inte en titelutmanare. Marco Reus försvinner, det blir inget CL-spel. Samtidigt ska Dortmund sälja honom också när de så tvunget kommer bli av med Marco Reus. Det känns som de inte kommer vilja det. Men...
det har inte gått speciellt bra i ligan. Det handlar ju snarare om att säkra nytt kontrakt i Bundesliga än att slåss om titeln. Ja, det kommer det ju inte bli så i slutändan förstås. Men...
Reus går inte i januari, Hummels går inte i januari. Punkt.
tack för det, Erik.
Men Reus 250, om det kommer ett bud på 350 då, är det inte en poäng i att ändå ta 100 miljoner eller gå till banken?
Jag måste ju tänka på både vart Borussia Dortmund befinner sig, men kanske framförallt vart de kommer ifrån. De kan ju inte på något sätt ses sätta affärerna framför klubbbygget ifall de ska behålla någon trovärdighet som liksom europeisk storklubb. Det smärtade för mycket med Götze och med Lewandowski, och det är klart att från deras horisont handlar väl egentligen allt om att undvika att Reus hamnar i Bayern München. Jag tror att den där 100 miljoners skillnaden som du pratar om är underordnad.
Men om vi vänder på det, om de riskerar, för i sommar kan de ju välja helt fritt så länge liksom Bayern betalar den här klausulen, vilket de skulle göra. Är det inte en poäng då att liksom ringa till Real eller United redan nu då?
Men det är inte Dortmund som kommer bestämma det, det är ju Marco Reus som själv kommer välja, och det valet kommer han nog göra ganska oberoende av vad Borussia Dortmund säger och gör. Och jag har verkligen intrycket av att han flyttar till sommaren, och att det då är Bayern München eller Real Madrid det handlar om. Så får vi se exakt vart det där tar vägen. Men jag ser inte Borussia Dortmund vara i position att tvinga iväg Marco Reus till Al-Ittihad för 350 miljoner i januari, om jag uttrycker mig så.
Nej, men så är det. Intressant detalj är att han har börjat ta spanska lektioner.
Ja, enligt Bild, som jag ändå har hyfsad koll på den här marknaden. Jag har större respekt för dem än för Gallardo som sitter i Spanien och hävdar att han är klar för Real i veckan. Så att, men det känns ju som han skulle vara sugen på Real om man tittar tyskar generellt historiskt.
Vart ska han spela där då?
Det jag undrar också. Och därför känns det som Bayern är ett lämpligt alternativ. För Bayern kommer ju behöva ersätta Ribéry som ändå är på nedgång nu. Arjen Robben fyller 31 i januari. Så att de har ju vissa framtidsluckor där som är rätt stora ändå. Deras två mest bärande kreativa spelare de senaste åren, får man väl kalla dem för.
Vad händer med Glenn Johnson, spanska lektioner för den delen?
Ja, det är en bra fråga. Det var nog bara för att kunna kommunicera med José Enrique.
James Milner pluggade spanska också, ja. Bara för att kunna lira i City, så. Det finns många anledningar till att plugga spanska nu för tiden. Mm.
Vi gick alltså från mittbackare till Marco. Så lång tid tog det innan Marco Reus nämndes här i podden ändå.
Kan vi inte räkna hela januari hur många gånger han kommer nämnas det?
Jag har avfärdat alla flyktrykten runt honom den varje dag, 15 december.
Det är lite liknande är så som vi satt med Julian Draxler förra
vintern. Ja, men det är skillnaden är, jag tror inte heller att Reus kommer gå i januari, men jag tror att de kommer göra affären klar i januari. Det är alltså att det blir en Lewandowski, att de kommer överens och sen håller de käften.
Ja, Reus har ju förmodligen redan bestämt sig, och sen är det ju frågan exakt hur formaliserat allt är och blir. Men det är nog redan så att Marco Reus vet vart han spelar nästa år, så...
Där fanns det
spanska. Kan vi utgå från. Ja, det är en teori.
Mm. Man kan ju dra lite paralleller till Draxler-historien från förra vintern, och det var extremt mycket snack. Då handlar det väldigt mycket om Arsenal. Draxler är väl inte riktigt på samma nivå som Reus förstås, men en spelare som har försvunnit lite från den här radarn i alla fall.
Världsmästa Julian.
Ja, precis.
Nej, men alltså det han gjorde, och det jag verkligen tycker att man ska högakta honom för, det var ju att han själv tog beslutet att min utvecklingskurva är inte så stadig som jag själv skulle önska, och utifrån det så hade han självinsikten nog att inse att det kanske är vettigt för mig att stanna hemma i mitt Schalke för att få karriären på rätt linjekurs igen. Och det har varit lite mer upp och ner senaste året, men nu har ju många av de matcherna gjort under hösten varit klart bättre än många av de har gjort under våren. Så det är ju en klok och förnuftig kille som väldigt många ur den nya tyska fotbollsgenerationen är. Och han har liksom klarat av att ha ett eget långsiktigt tänk kring sin karriär. Han är ju också rätt trygg i att det kommer finnas bra alternativ även framöver. Men att han också var i position att kontrollera sitt eget öde, och då klarade av att just ha en långsiktig idé kring vart han skulle med allting.
Mm.
Men är inte det här alarmerande då? Att det känns som spelarna hela tiden är de som bestämmer nu för tiden. Det känns som klubbarna har tappat makten över liksom, att Reusen ska gå till Tysklands näst största lag och skriva in i avtalet att han ska få lämna för 250 miljoner. Det känns ju helt absurt egentligen.
Ja, det så är det. Och det är väl en maktförskjutning som har skett i allt högre grad under en ganska lång tid, men de största spelarna, eller de spelarna som är på den här verkliga elitnivån, de kan ju manövrera nuvarande avtalsdjungel på ett sätt som gör att de hamnar i den här positionen. Och det är ju precis som du säger, det är bara att konstatera att förvånande nog så är det ganska få klubbar som tycks vara kapabla att stå emot det där.
Men inte det läge då, för vi vet att den här G14, de sitter ju och paktar lite. De har ju en deal i alla fall som de håller ibland när de är sugna på det. Men att de inte ska göra Bosna-spelare från varandra. Och jag har fått höra från en klubbledare som varit på ett visst kontor där någonstans, en av G14-klubbarna. Kan man inte göra någon slags deal där också då? Så att man tar tillbaka makten lite, att man kommer överens om vissa spelregler mellan varandra i alla fall. Så att Marco Reus inte kan spela ut ett Dortmund på det sättet.
Det kan man ju tycka att de borde, men generellt sett så är ju fotbollsfamiljen ganska usel på att tänka långsiktigt på det sättet. Man kan tycka att storklubbarna i respektive liga borde se en poäng i att jämna ut tävlingsbalansen nationellt för att slå vakt om intresset runt sporten, men det har de inte heller klarat av. Så den där typen av tankesätt brukar aldrig riktigt få fäste. Sen så måste man ju också väga in hur agentdrivet allt har blivit. Man kan prata om att Julian Draxler är en förnuftig kille, men det är ju också så att många andra spelare, de placeras ju mer eller mindre av sina agenter. Det är ju liksom oundvikligt att väga in Jorge Mendes-figurerna i maktkartan, om man nu ska resonera kring vad som har hänt och vad som eventuellt kommer att hända framöver runt en transfermarknad.
Det är en intressant punkt som jag tänkte vi skulle komma in på. Hur mycket, det som ska hända nu då från den 1 januari till den, jag tror, 2 februari, eftersom sista infaller på en helgdag, är redan bestämt idag. Hur mycket kommer förhandlas om januari? Hur mycket är liksom färdigscoutat och egentligen redan klart som vi inte känner till?
hälften hälften kanske. Och det är väl ofta så att de övergångar som kostar lite pengar, de är väl i hög utsträckning redan färdigkrattade. Nu finns det undantag, nu finns det ju till exempel den där Fernando Torres och Andy Carroll och allt det där exemplet. Dominoeffekten är väl inte lika klargjorda. Men det är som sagt, jag tror att det är en minoritet av övergångarna som verkligen kommer involvera så stora transfersummor. Utan den andra kategorin är liksom Kim Källström-värvningarna. När man tar vad man kan få framåt transferfönstret sista vecka. Och det är ju inte färdigscoutat och klart. Det är ju nyuppståndna behov och det är desperation som uppstår och det är paniklösningar när det första alternativet försvinner och man står med
Konopianka på deadline day.
Andrahandslösningarna kvar.
För han är med 8 agenter och en galen klubbägare.
Ja, precis. Köpa spelaren, skriva på papper, föra över pengarna och sen, nej.
Nej.
Jaja.
Alltså, så sitter ju Wenger och lurar på sina möjligheter också som vanligt. Vänta på mellandagsrean.
Ja, nej, men det gäller ju att göra en bra affär också.
Exakt, det är viktigt. Jag vill gå tillbaka till mittbackarna.
För det fan, kommer du snöar in på mittbackarna i år igen. Alltså.
Ja, men vad fan, det var ju halva fönstret handlade om i somras. Och vi kan väl misstänka att en hel del, för det finns klubbar som fortfarande vill ha en bra mittback.
Ja, men Chelsea United vill ha 4 bra mittbackar. Så.
Ja, Barcelona kan väl vara intresserad av en mittback om det dyker
om
upp någon.
Om de får värva igen. Det, är väl lite, det ligger ju i förhandling det där, det överklagandet. Precis. Fortfarande. Vi får väl se om de... Om det överklaget inte hinner behandlas så får de väl värva fortfarande, precis som i somras. Frågan är hur bråttom kassa har där egentligen, eller om det finns lite politik där också. Kan man diskutera?
Det kan man göra. Arsenal behöver mittback. Liverpool behöver mittback. Tottenham behöver en mittback.
Det beror lite på hur man vrider och vänder på det. Där tror jag väl också just att det kommer pratas vitt och brett om alla offensiva spelare som ska in och sen kommer det inte hända så där förbaskat mycket. Däremot kan det nog bli så att någon klubb dristar sig till att betala en del pengar för Vlad Kirikes och att vi istället plockar in Hector Moreno, Pochettinos gamla polare från Espanyol, om nu han kommer tillbaka från skada och liksom bevisar att han är fullt frisk och fräsch. Så en sån typ av mittbacksrokad tror jag kan bli aktuell i Spurs. Där utöver tror jag inte det kommer hända så fantastiskt mycket runt spelartruppen faktiskt.
Vi har pratat en hel del om Winston Reid i West Ham. Haft en bra höst får man säga. Har en intressant kontraktssituation också där.
Hur ser den ut? Jag har ingen aning om hur Winston Reeds
kontraktssituation ser ut. Jag är inte helt inläst på det, men de håller väl på att förhandla nytt kontrakt här nu då.
Spelar en toppklubb ju, varför ska han lämna? En titelaspirant för fan, poäng mot Champions League.
Det måste vara jobbigt att sitta i en kontraktsförhandling med Sam Allardyce just nu. Man skulle vara lite rädd.
Alltså West Ham hade ju det där för några år sedan, att de köpte ju bara från Allardyces egen agent eller vad det nu var. Jag kommer inte ihåg. Jo, men det var det väl. Det var han och Kevin Nolans.
Det är säkrast så.
Ja, och det kändes ju verkligen som att det begränsade dem när de väl gick utanför det och liksom började snappa upp lite folk från Ecuador och från den mexikanska ligan och franska andra divisionen och wheela och deala lite med Alex Song, så fick de en helt annan utväxling än när de köpte från den där jäkla agenten som jag i detta nu ska googla vem det var. Var det barnet?
Men vad hände med scoutingverksamheten kan man också? Det känns som, nu är det bara agenter som, klubbar ringer agenter och säger vi behöver en högerback, agenter kommer med förslag, sen börjar klubbar scouta lite.
Ja, så... men alltså scoutingverksamheten, den har ju på allvar förflyttats till Championship Managers databas. Ja. Det är väl så att Championship Manager till och med har slutit ett avtal som gör att de numera ingår i, är det ProZone-paketet eller?
Det tror jag att det är.
Det är ett av de där databaspaketen, ja. I alla fall. Så ja. Att det bokstavligt talat har blivit så som man själv höll på för 10 år sedan. Ja, nu vill jag ha en vänsterback med 18 i pace, 14 i stamina, 16 i aggressivitet. Så tryckte man in det på Championship Manager och fick se vad det vad som kom fram, och nu är det exakt så Bolton Wanderers gör. Jag ska inte ta Bolton som exempel.
Det är väl ett databaspaket som ganska många klubbar använder. Jag tror även det var väl ett antal toppklubbar som har det där också, där de använder det för att, som du säger, söka spelare, kolla statistik och liksom leta efter rätt typ av värvning.
Och därutöver, där utifrån får man liksom omvandla bruttolistan till en nettolista, ja. Och se vad som kan vara tillgängligt.
Och sen åker de förhoppningsvis och kikar och tar inte bara in en video på från YouTube. Men som du säger, det är också intressant det där. Alltså, för det känns som de här fynden är ju helt borta nu. Det känns som alla har stenkoll på alla.
Ja, men just West Ham, visst, när Valencia spelade i VM och gjorde det bra, men det var inte självklart att en klubb i Europas stora ligor skulle ta chansen. För det är klart att en jävla omställning för en ecuadorian från den mexikanska ligan och bara valsa in i Premier League, det kändes oklart hur det skulle slå ut, även om jag blev väldigt imponerad av honom i VM. Diafra Sakho från franska andra divisionen kändes inte heller självklart exakt vart det skulle ta vägen.
Verkligen inte.
Och när vi pratar om West Ham så sitter jag och simultan googlar och konstaterar att Mark Curtis, controversial agent Mark Curtis.
Är det inte controversial innan agent jämt liksom? Typ uncontroversial agent.
Vilken jävla sopa man är om man är en
trade-agenten liksom.
Patrick Mörk är uncontroversial agent. Men han är i alla fall agent för Sam Allardyce, Kevin Nolan, James Tom Tomkins, Jack Collison, Matt Jarvis och Andy Carroll.
Ser ett tema där.
Ja, man gör faktiskt det. Och just det där att lägga en miljard på Matt Jarvis, var det så jäkla lyckat i relation till vad det blev av allting.
Det blev en trevlig middag med agenten igen nu.
Mm. Och, nej, men jag tror verkligen att, nu ska jag inte påstå att jag har exakt koll på vad som har hänt med Mark Curtis fram och tillbaka, men att West Ham ändå har tagit sig utanför den liksom bekväma scoutingzonen eller bekväma agentzonen och släpa sig iväg till Ecuador eller till Mexiko. Det är väl ändå lite hopp för den romantiska drömmen om ett globalt scoutingnätverk.
Ja, men man vill ju ha det. Man vill se de här sitta på läktarna nere i Ghana och kolla på matcher på någon gropig jordplan liksom.
Mörke
och hitta,
där,
och hitta något där. Fin där. Ja, vad fan.
Spelar ni Football Manager?
Jag gjorde det tills jag fick ett jobb. Sen hade jag inte tid längre.
Det är jobbigt att svara ja nu, Patrik, eller hur?
Jag var mer aktiv tidigare. Nu är det nog länge sedan jag gjorde en spaning senast. Men jag brukar köpa nya spel ändå. Bara för att av rent nostalgiska skäl ska skiten fan startas igen.
Jag fick ett mail från någon producent eller distributör som undrade ifall jag ville ha ett friex av den senaste versionen. Men då slog min journalistiska
som
integritet
den etiska in. Väktare du är.
Men minnas att jag såg att Robert Laul accepterade det.
Det är bra att hänga ut honom.
jag
kan stolt säga att jag aldrig har spelat Football Manager. Jag har aldrig ens sett, jag vet inte ens hur
du kan du stolt säga det? Det kan du inte påstå.
Det är jag jättestolt över.
En karaktärsvaghet.
Jag säger som Jamie Carragher, tv-spel. Det slutar man med när man är 12.
Prozone Recruiter.
Ja,
heter
men det var
Prozone
paketet.
Ja, det är där de jobbar.
Ja, det kom ju en dokumentär om Championship Manager som jag fortfarande refererar till. Det hette Championship Manager på 90-talet när jag spelade.
Det kommer jag också ihåg.
Och där tror jag just att det är förmodligen därifrån jag hämtade den här kunskapen, för jag såg dokumentären. Och jag vill minnas att de var och pratade med en klubb i The Championship som mycket väl kan ha varit Huddersfield Town, som berättar just om hur de hade det här paketet och hur det nu hade utvidgats med just dataspelets databas och hur det på fullaste allvar var någonting de använde sig av i just sånt där initialskede av en värvningsprocess.
Ja, enligt The Guardian så har det här tillhandahållits alla Premier League-klubbar nu, så vi kan väl slå fast att även José Mourinho sitter och scoutar Football Manager.
Det var ju en av de tidiga så grejerna som dök upp när man skulle glamorisera det dataspelet. Det var ju uppgiften att André Villas-Boas, ja, på den tiden up and coming whiz-kid, han använde minsann det dataspelet i yrkessyfte.
Men om jag inte fel ut tror jag Solskär har sagt att han gjort det de senaste åren. Så att
det är nog många som har gjort det. Jag minns han, Miles Jacobson tror jag han heter, som är en av grundarna, en av skaparna av spelet, var här i Stockholm för 5-6-7 år sedan. Då intervjuade jag honom och vi satt och just pratade om den här typen av exempel. Och det var ju allt från det vi är inne på nu till att spelare, jag tror det var frågan om, vad hette han, Man United-killen i Watford? Danny Webber kan han ha hette så?
Ja,
han hade dundrat upp på kontoret och liksom haft synpunkter på att de måste fan i mig höja vissa av hans värden, för så här kunde det inte se ut. Och man gillar ju den typen av anekdoter.
Jag måste då citera Jamie Carragher korrekt. Det här var en fråga han fick på Twitter från en kille som heter Paul. Will you be buying FIFA 15 tomorrow, Cara? Och får då svaret, no, stopped playing computer games at 10. Grown-ups playing computer games? bizarre.
Alltså Jamie Carragher har barn, och om jag inte misstar mig är de där barnen i tv-spel bar ålder. Vad fan gör Carra när de kickar igång den senaste versionen? Det är ju det som är poängen med att ha barn, att man får spela tv-spel igen.
Så kan man ju säga Nesta och Pirlo, hela deras session, deras gemensamma sessioner, de var i Milan samtidigt, så kom de alltid till träningen en timme, en och en halv timme tidigare, satte sig i ett rum och spelade FIFA på fullast allvar och slog som vem som skulle få vara Barcelona. Mm. Pirlo skrev till sin självbiografi.
Ja, jag kommer ihåg att den där episoden dök upp i samband med sin självbiografi, och det kändes på något sätt jäkligt out of character för Pirlo. Ja. Han ska ju sitta och läsa liksom gamla upplysningsfilosofer.
Dricka sitt vin.
Ja, exakt. Den där bilden som har överanvänts bortom förbannelsens alla gränser.
Ja, fan, fortsätta använda.
Men liksom att sitta och göra något så trivialt. Alltså jag hade ju, vem spelat tv-spel? Jamie Carragher eller Andrea Pirlo? Så hade jag definitivt tippat på Jamie Carragher.
Ja, det vet jag fan i och för sig. Han är inte den lekfulla, barnsliga typen, Jamie. Han är inte sådär, han är inte så skojfrisk. Det kan man inte säga.
Scouse wit, hasn't he?
Ja, kanske. Jag vet inte ens vad han har det. Tillbaks till körschemat, eller?
Nej, jag tycker det här var trevligt.
Fuck det körschemat. Jag tänkte så här, vi rör oss från mittbackar till målvakter då. Det var ju liksom, om det är total torka på mittbackar så är det ju ett...
hav.
Överflöd av duktiga målvakter. Okay, jag har gjort en lista. Okay. Jag har gjort en lista.
Ja, men jag väntade på det. Jag trodde det skulle komma en mittbackslista också. Liksom Patrik Sjögren skulle sitta och spruta namn. Jag skulle sitta och säga nej, nej, nej.
Det kommer, namn här,
ja, det kommer en massa frågor sen. Lugn och fin. En lista på Europas 5 bästa andra målvakter. Det blev faktiskt lite fler än 5. Men vi tar 5 och så har vi ett par bubblor. Peter Cech. Han måste vara den bästa andra målvakten genom alla tider. Keylor Navas, Willy Caballero, Ter Stegen och Pepe Reina. Det är 5 helt okej andra målvakter.
Ja, det får man säga. Och nu kan vi snart lägga Victor Valdes den här listan bakom en De Gea eventuellt. Så att
precis.
Kan vara med och kriga.
Bubblare David Ospina och Miguel Borm.
Men vad fan ska de ha de här till? Liksom? Alltså okej, okay, Barca-metodik, vi kastar in Pinto när det är cup. Men vad fan, det är ju... Du har ingen nytta av en så bra andra målvakt.
Som Pinto?
Nej, inte som Pinto, herregud. Som Peter Cech som liksom...
Vad hände med Pinto,
som...
vet vi det?
Nej, han sitter väl hemma hos Messi nu eller tv-spel förmodligen.
Kammarhåret. Vi noterar ju här att Simon Mignolet, Liverpools andra målvakt,
ja, inte
finns med på listan.
Nej, han är andra målvakt på obestämd tid nu tydligen.
Ja, precis. Det var ju liksom inte en engångsföreteelse här att han var petad, utan det var på obestämd tid har Brendan Rodgers slagit fast. Måste vara jobbigt.
Ja, du måste, men Rodgers borde ju kliva in i det målvaktshav som nu, det smörgåsbord, det julbord av målvakter som nu ligger framför honom.
Det kan man tycka.
Biden fäller ska vi lägga till där också. Han är också andra målvakt. Han är andra målvakt.
Precis.
Men ja, då är just frågan vilka av dem är flyttbara.
Valdes, herregud.
Ja, Valdes är definitivt flyttbar i och med att han inte har något hem.
Exakt.
Sen alltså, så skulle han ju flytta till Mexiko och hänga med Ronaldinho. Jag vet inte riktigt, ja,
det blev väl vissa
det.
Dementier. Han erbjöd sig själv till Juventus istället. Det känns lite mer lämpligt.
Det har ju snackats om ett... han var ju... ryktades ju vara väldigt nära Liverpool i början på säsongen när han var kontraktslös där, och men Liverpool ville inte skriva kontrakt utan att först ha ett provspel, och det var Valdes inte speciellt intresserad.
Det är svårt att provspela när man inte har ett knä man kan gå på, det var väl mer det, så att han slänga alltså, sig från ett ben då kanske.
Provspel alltså, vad han dubbel, trippel Champions League-mästare.
Ja, men precis, jag tror det var mer där som...
Det fanns ju vissa, ett antal grejer som stoppade det kanske.
Det var väl som, vad var det Zlatan sa? I don't do auditions.
Zlatan don't do auditions. Aj är inget ord som Zlatan någonsin haft i sitt vokabulär.
Och det var i relation till att han var och hälsade på hos Arsenal som 17-18-åring eller?
Ja, ja. Precis. Ja, det är... Ännu yngre eller? Nej, kanske 17-18.
Ja, det var något sånt.
Ja, han gör inte
auditions. Men om man tittar på dem då, Peter Cech förstås pratas det ju om. Jävligt tveksamt att Chelsea skulle släppa.
Han går inte till Liverpool, han går ju aldrig till en annan
Premier League. Och förbättra en ligakonkurrent på det sättet som han skulle göra.
Eller för den delen en Champions League-konkurrent. Och ja, ska man sen ner ett tack till alla de klubbar som Chelsea inte konkurrerar med, då är ju lite fram, men vad ska Peter Cech dit och göra? Det är inte så att han kommer flytta och vakta buren i ett Wolfsburg bara för sig. I och för sig, det är rätt nära hem till Böhmen. Det kanske kan vara aktuellt med.
Lagkamrat med Bentner. Ja. Ska aldrig uteslutas.
Men jag har ju svårt att säga att Peter Cech tar en dussinklubb. Samtidigt är det ju såklart en ganska ohållbar situation att han inte ska spela någon fotboll. Även om man fick en ligamatch nu senast så kan det inte vara på det här sättet. Men jag får liksom inte ekvationen att gå ihop där på ett sätt som gör att jag tror på att Peter Cech flyttar. Mourinho har varit ute och sagt att det minns han inte kommer bli så, och det får man ju ta för vad det är. Men jag ser liksom inte kedjan där det finns en intresserad klubb som Chelsea kan tänka sig att släppa till och som Cech skulle se något värde att gå till. Så jag tror han blir kvar.
Nu tror jag också det, men sen i sommar, han kan inte vara, alltså, ska han fortsätta spela fotboll så måste han ju flytta. Så känns han, alltså, och det finns ju alltid italienska klubbar med desperation som Mourinho kanske inte
med ser aura, större liksom.
Utmaningar som ändå, ja, men har en historia, har inte rätt bra
liv. Ja, men inte tappa Handanovic liksom någonstans och check helt plötsligt han på San Siro, och det är väl något sånt man ja kan se framför sig. Nu är det klart Abiati ska stå i Milan tills han dör, men de har en aura, de där klubbarna, som jag förstår kan ha en dragningskraft även på en Peter Cech.
Och de har ibland lite pengar och de har ett rätt bra liv i sidan av fotbollen ofta också.
Men om vi tittar då på Liverpool, som uppenbarligen har ett skriande målvaktsproblem. Man har
du har givit upp på Mignolet nu, eller?
Jag gav upp på Mignolet för länge sedan. Herregud.
Han har spelat i klubben i 16 månader, eller?
Ja, men jag gav upp på honom. Jag hoppades att det skulle komma en målvakt i somras.
Jag hör dig.
Men jag hoppas att de testar med Valdes. Alltså, i den situation de är nu så är det ju en chansning de borde kunna göra. Och han borde kunna gå med på ett, liksom, ett kontrakt där han har en utgång, där båda har en utgång i sommar, bara för att liksom få komma igång och spela fotboll igen och visa att han kan fortfarande.
Vi pratar om Neto.
Alltså, det är svårlöst ändå, ja, liksom. Hans status har ju höjt så jäkla mycket under kort tid i Fiorentina, och det är väl möjligt att han kan gå till en klubb med stora ambitioner framöver, men just lösa den typen av värvning i januari, då får man antingen betala oerhört mycket pengar eller så får man gjort ett jäkla grundligt fotarbete i ett tidigare skede, och det vet jag 17 om.
Det låter inte som det låter inte som Liverpool direkt. Nej, vi får väl se, det kommer ju bli en följetong förstås. Alla tillgängliga målvakter kommer ju länkas i framförallt de brittiska tabloiderna till Liverpool förstås.
Men jag tror där också så att det är rimligare att vänta sig lite värvningar från vänsterkanten, just i och med att det är januarifönstret. Då är det mer sådana där, ja, men Kim Källström-typen av överraskande namn. Nu var det kanske inte det mest okända namnet för oss svenskar, men folk i England uppfattar det som en spelare som aldrig någonsin hade givit ljud ifrån sig tidigare.
Apropå fotbollmanager var det första kommentaren i England, typ, var inte han så bra på fotbollmanager för sådär 5-10 år sedan.
Och sen referens till Kennedy och så ytterligare referens till Tonton Sola, och sen var allt igång liksom. Men det gör ju att jag tror att, ja, om man nu ska prata andra målvakter, ska man nu inte titta på Barcelona, då ska man kanske titta på Malaga där och Ochoa sitter och inte har gjort en minut sedan sitt succé i VM. Och så kan det inte hålla på. Hans karriär har ju blivit oerhört egendomlig, och man undrar vart den ska ta vägen. Sen är det väl lite så att det pratas om att han ska tillbaka till Sydamerika, och där är väl hans status ännu högre, med tanke, det var snack om Santos såg jag någonstans, så med tanke på den match han gjorde mot just Brasilien i VM, så tror jag han kan få rätt mycket vad han pekar på där. Men jag tror att det är en sån målvakt som kan komma att bli aktuell för den jagande storklubben, eller där den här australiensaren i Klubb Brygge är väl han spelar, deras VM-målvakt. Visst, Klubb Brygge är kvar i Europa League, men från den sortens klubbar går det att lösa en första målvakt på ett sätt som det är svårt att få loss en andra målvakt från Chelsea.
Helt klart. Som sagt, vi lär få återkomma till det. Vi kan ju inte bara sitta här och prata rimligheter, eller hur?
Nej, Sjögren, take it away.
Ja, precis. Det är nämligen så här.
Ser du att luta dig tillbaks nu?
Han
zoomar han ut
upp i telefonen liksom, in på Facebook liksom, bara, sluta lyssna. Hazard jagas av Real Madrid som,
Europa till om ett tag. Ja,
men vänta här nu. Som enligt Daily Star är villig att släppa Gareth Bale för 90 miljoner pund till Manchester United. Det här är från idag. Så jag tänkte vi skulle ta och säga någonting om Daily Star som publikation.
Ja, jag tycker Simon Banks ord om Daily Star fortfarande är rätt lämpliga. Han kallar det ju en porrtidning, så att vi håller oss väl till det. Ja, men det stod ju häromdagen också att Real skulle sälja Gareth Bale för att finansiera att köpa Marco Reus, fick Daily Star till en fin liten passage på. Då undrar man ju om man säljer Gareth Bale för 2 miljarder för att köpa Marco Reus för 250 miljoner. Ja, det är finansierat, det kan man säga att det är.
Exakt. Men det florerar ju hur mycket såna här rykten som helst just nu. Och det går ju inte att ta någonting av det på allvar. Patrik, du som är en vass CDC-journalist, hur ska man göra för att bena i de här ryktena? Liksom? Hur ska man veta vad som är värt att gå på?
Ja, det finns ju två vägar man kan välja. Antingen gör man en niva och så lutar man sig tillbaka, tar fram mobilen och skiter fullständigt i att läsa om dem. Eller så lutar man sig fram och
Erik läser om, Erik läser om också.
Ja, det. Eller så lutar man sig fram och bara liksom njuter och gottar in sig i den här galenskapen. För att det är ju fortfarande roligt. Men det är ju ganska lätt sådana här saker. Alltså, rent logiskt kan man ju utesluta direkt att Real Madrid skulle sälja Gareth Bale nu. Det förstår ju alla, så det kan vi skita i. Sen kan man ju välja sina tidningar. Vi vet ju alla, Daily Star, The Sun. Om de är ensamma om ett rykte, då ska det ganska mycket till att det ska vara sant. Framförallt när de då har en sån här supergrej som att Real skulle sälja Gareth Bale för att köpa Hazard eller Marco Reus, och så gömmer de det i någon spalt i sin tidning liksom. Hade de varit säkra på det, så hade det ju varit etta extra upplaga och någon slags, de hade ju förstört sin internetsida med den nyheten liksom. Mm. Så det ofta går det ju faktiskt att resonera sig fram till det här ganska lätt.
Det är ett svårt skede av spekulationscirkusen, så tillvida.
Är du tillbaka nu alltså?
Ja, nu ska jag redogöra för
en massa,
för en rad sanningar. Ja, men det är ju än så länge mest bara en stor namntombola som bara snurrar och ibland stannar nålen på det ena namnet och ibland stannar nålen på det andra namnet. Det är ju först precis i skarven mellan december och januari som man märker att det börjar komma lite substans in i ekvationen. Och det är då man får ägna sig åt den här journalistiska kremlologin, den här teckentydningen, där man just värderar olika skrivningar, olika formuleringar, vart finns det namngiven källa, vart finns det överhuvudtaget ingen källa, vad är skrivet tidigare, hur har skriverierna förändrats i ton över dagar, vad kan den här personen som man känner sedan tidigare berätta om läget i Polen i relation till det i Skottland och så vidare och så vidare. Just nu upplever jag verkligen som att det är oerhört mycket rök och väldigt lite eld, och så kommer det förbli i ytterligare några veckor. Det är liksom bara namn som kastas upp i luften helt slump och chansmässigt. Det finns väldigt lite att ta på journalistiskt än så länge.
Det man kan titta på ändå, det är ju när det finns folk som kastar upp namn i luften som ändå är nära namnen, då är det ju uppenbarligen spelare som letar klubbar. Vi har Lucas Silva i Cruzeiro och hans pappa ut och fäktar rätt vilt nu för att skapa intresse där.
Ja, den känns väl som att den kan man väl tyda sig till att det blir Real Madrid till sommaren, det om Lucas Silva själv får bestämma. Det är lite oklart vad Real Madrid tycker om.
Ja, de har inte kopplat sig in än, men
de kanske ska ha något att säga till om.
Jag såg att de försökte spela ut Arsenal nu som någon form av liksom bra sved för att få fart på ett lite väl inaktivt Real Madrid, kan man misstänka.
Precis. Ja, men där kan man kika. Om samma namn dyker upp om igen, så är det ju ofta snarare så att han försöker flytta än att klubbarna jagar honom också. Men då finns det ändå någon slags aktivitet från den sidan i alla fall.
Jag tror vi kan konstatera att Lucas Silva lämnar nog Cruzeiro efter Libertadores i sommar. Och får han som han vill blir det Real Madrid. Får han inte det, så lyssnar han väl på vilka andra som hör av sig.
Någon som det kommer skrivas väldigt mycket om i svensk media, sant eller inte, det är ju John Guidetti. Vi brukar ju inte höfta sådär jättemycket, utan vi brukar faktiskt ha en del på fötter när det gäller svenska spelare. John däremot är svår med den här kontraktsituationen med Manchester City. Nu vill ju Celtic köpa loss honom. Har ju gjort succé, får man väl ändå säga, under hösten.
Jag vet, skotska måttmätt, absolut.
Manchester City verkar ju ha separationsångest när det gäller just John. Det är många gånger som det känns som att han har varit på väg därifrån, men de har varit såhär, nej, vi vill nog förlänga och så låna ut lite till. Och,
det känns, de är fortfarande rädda att han ska bli riktigt, riktigt värdefull. Det känns ju ändå uppenbart. Och sen, men de är ju inte beredda att ge någon chansen själva. Det är ju lika uppenbart. Så att, man kan
för nu
inte
finns det ju en anfallsplats i Manchester City.
Det finns ju behov av en korttidslösning. De kan inte hålla på att spela Potts som centralforward, för det är han inte. Så utifrån det sättet att se på saken kan man verkligen tycka att, ja, men vad fan, Man City borde lyfta tillbaka honom och låta honom köra några matcher under en 6 veckors period och tycka att den exponeringen i så fall skulle öka värdet på honom, ifall det nu är ekonomin man bryr sig om. Men nu pratade du faktiskt, här finns det ju lite substans att ändå hugga tag i för en gångs skull. För Ronny Delia pratade ju om det där bara häromdagen. Ja, men hur är transfersituationen runt Celtic? Hur är Guidetti-läget? Och då var han ju väldigt tydlig och specifik med det, att vi är överens med Manchester City. Vi har kommit överens om en övergångssumma på 3 miljoner pund. Eller ja, det tror jag i och för sig att det var en summa som nämndes som inte var han, men som han i alla fall inte dementerade. Men han konstaterade att vi är överens med Man City. De kommer inte vara ett problem i den här affären, utan nu handlar det om att få John Guidetti ombord på skutan. Om han vill så blir han en Celtic-spelare, för det affärsmässiga klubb till klubb emellan, det är klart. Och så tydlig är ju inte en Celtic manager utan substans. Så det där med att Man City ska plocka tillbaka honom i januari, det får vi nog nästan lov att utesluta. Visst, saker och ting förändras, och det som gäller ena dagen gäller inte nödvändigtvis nästa dag. Men där var han verkligen ändå både tydlig och konkret i att ska bara snacka klart med John. De behöver inte prata mer med Manchester City, utan där är de överens.
För det satte de tydligen i somras också när de gjorde lånet. Då skrev de in den summan. Så att...
För om det ska finnas någon tid, om de nu är intresserade av att liksom förlänga ett kontrakt, så måste det väl vara för just den här situationen som man kan tänkas ha en John Guidetti i handskfacket och plocka fram när det behövs.
Ja, hade John haft låneavtal bara till januari hade de ju förmodligen tagit tillbaka honom, så känns det ju, för det är ändå en etablerad anfallare på en rätt hög nivå som är rätt skön att ha där nu med tanke på skadesituationen. Men nu när han sitter fast i Celtic som han gör, så i så fall får de ju förlänga med John, övertala honom till det och liksom komma överens med Celtic om att bryta det där lånet, och det är ganska långt i det, känns det som.
Ska bli spännande, blir det spännande att se vad
som händer, men... John gör, för det känns ju inte som Celtic är den klubb han
frågan han är väl fall John, för Johns självbild är som den som en Celtic-spelare, som det är skotska ligan han drömmer om på nätterna.
Jag tror nog att i den mån han skriver på ett sånt kontrakt, så är vi nog tillbaks med det här kring player power och kring kontraktsklausuler och så vidare. Jag tror inte att han skriver på ett ensidigt femårskontrakt med Celtic, där han i så fall skulle vara helt utlämnad till Celtics vilja att släppa honom, till andra klubbars bud till Celtic. Utan om han skriver på ett sånt kontrakt, så misstänker jag rätt starkt att det i så fall är med en fastslagen försäljningssumma på, inte vet jag, 8-9 miljoner pund eller något sånt.
Så det känns han också att han drömmer snarare om att dunka in så mycket mål som möjligt fram till sommaren och sen sitta utan kontrakt och kunna välja vad han vill. Så att han ska skriva på Celtic nu känns också lite uteslutet. Nu har han ändå nog spelat till sig den möjligheten, även fast han skulle floppa i vår, så tror jag fortfarande Celtic skulle vilja behålla.
Tänk om det börjar rycka i kycklingnerverna igen framåt mars, och det är ytterligare 8 månaders konvalescens framför sig. Jag tror visserligen att han har en jäkligt hög tilltro till sin egen förmåga att få det att lösa sig, men någonstans i bakhuvudet så tror jag väl tanken på att det inte är självklart att en fotbollskarriär vara för evigt har satt sig. Även John Guidetti ser nog ett värde i att ha en långtidsinkomst tryggad, och det ska då ställas mot precis det du är inne på, att han kan sätta sig själv i en jäkligt fin förhandlingsposition med 29 mål i skotska ligan och kontraktslös spelare till sommar.
Så är det, John Guidetti, talangen som nu har hunnit bli 23, va? 22?
Ja, inte 23 än, va? 22 känns
22 måste han vara, han är 92, han tillhör den 92 gänget med Eden Hazard och...
Jag tänkte fråga, vilket jävla gäng? Jag trodde du skulle dra fram ett BP-lag.
Vi gjorde det en sån här silly season avslutning för ett par år sedan när alla de här 92-orna gick samma sommar.
Vilka är de?
Det var Hazard, jag tror att det är Götze, Isco... Fan, det kommer jag inte ihåg det. Men jag hade John Guidetti med där på samma lista i alla fall, över 92 år som hade varit aktuella den transferperioden.
Bra sammanhang. Bra sammanhang.
Ja, varför inte?
Bra BP-lag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
92 som sagt, 6 år yngre.
Va, nu, född 98. Ja, nu har vi på gång.
Ja. Föddes Martin Ödgård. Vad är det med den pojken? Han är för helvete knappt byxmyndig.
Han gör gärna auditions.
Men varför står hela fotbollsvärlden och suktar efter denna 15-åring.
Alltså man får många frågor om Ødegaard, och nu ska jag vara helt ärlig och säga att jag har aldrig sett en hel match med Martin Ødegaard. Men det känns också som många som frågar om Ødegaard inte ens har sett ett klipp på Martin Ødegaard. Så att, in på YouTube, sök. Det finns ett klipp som norska C-more har sammanställt rättighetsinnehavaren från
Som alla vet ligan. Så får man den korrekta helhetsbilden av spelare genom att gå in på YouTube.
Men det lilla man kan se där tror jag räcker för att alla Europas toppklubbar ska vara intresserade av en 15-åring. För att han ser ut som de här videos man brukar få när Roma eller Barcelona eller Manchester City har köpt en 9-åring och man ser videos på hur han liksom snurrar upp jämngamla spelare på läktaren fullständigt. Det ser precis likadant ut när Martin Ødegaard lirar på de här videosen, bara att han är 15 bastor och man möter det liksom 31 och spelar i norska högsta ligan i fotboll. Han är en sanslös teknik, han är fortfarande väldigt naiv i många beslut. Det är fortfarande huvudet ner och dribbla. Men det kommer även de här insticken som hela den moderna fotbollen bygger på, tycker man. Han kommer upp, han kommer nära straffområdet, han får tid på sig, han lägger in bakom backlinjen. Han har en otroligt stor potential. Sen är han ju också tidigt fysiskt utvecklad, vilket alla lovande 15-åringar är av någon anledning. Och det finns alltid killar som kommer lite senare som inte har haft den fysiska utvecklingen, för han ser ut som en vuxen man liksom.
Ja, fan, jag trodde han var en rätt liten snubbe.
Nej, men kolla på
det. Det är Wayne Rooney fysik.
Nej, alltså. Absolut, han är inte så stark så, men han har ju växt klart. Om vi säger så.
Han är större än vad Patrik Sjögren var som 15-åring.
Det kan man säga att han är. Nej, men han är en galen jävla talang helt enkelt. Så att det är klart de tittar på honom. Men jag förstår inte vad han eventuellt. Alltså det känns som att han bara åker runt och samlar träningsställ nu. Och tar lite autografer och tar lite selfies med John Terry. Och liksom.
Fan, inte det sämsta.
Nej, sant. Men vad fan ska han till Bayern München? Vad fan ska han till Liverpool? Vad fan ska han till United? Vad ska han där och göra? Killen är 15 år.
Vad tycker du han ska göra då? Gidetti och Celtic?
Nej, men tänk om Liverpool ska slänga in en 15-åring som älskar att dribbla. Liksom. Det
hade
två sekunder
göra?
Så benpiperna borta.
Du är hans rådgivare. Nu vill jag höra Silly Season, generalen som
stanna,
ger honom kloka
stanna,
råd.
Stanna i Strömgodset, var nyckelspelare, var stjärna i 2 år till. Då är du 17 bast, du är inte gammal. Om du då liksom har etablerat dig i norska ligans bästa spelare som 17-åring, fortsätter spela i norska landslaget, välkommen, gå till Ajax, fortsätt. Vad fan, du är 15 år, du ska inte gå till Bayern München nu. Och går ett Premier League, kommer ju göra ont. Alltså, folk kommer ju vilja klippa den här killen. Jag tror inte de vågar i norska ligan för att de skulle bli helt utskällda av hela nationen. För att hade de velat så hade han ju försvunnit där, som man ändå förnedrar spelare. Men gör han samma sak i Premier League så är han ju borta.
Han får sån här Wayne Gretzky-gata som den gode 99 hade under slutet av sin karriär. Han lullade runt i NHL och ingen ville riktigt tackla honom, för det var ju trots allt Wayne Gretzky.
Han fick väl en rejäl propp, och den killen spelar väl i stort sett inte igen. Och då var det inte Gretzky, utan det var den andra killen som inte spelade igen. Liksom. Så.
Ja, precis.
Även de rör ju inte Ødegaard där, det gör de inte.
Nej. Erik, om du får vara rådgivare, vad skulle du säga till Martin Ødegaard då?
Jag är ju alltid där just.
Ta miljonerna och spring.
Ja, exakt. Ta träningsstället.
Spurs.
Nej, men fabriken.
Ja, men nu är vi ju det. Nu är vi det. Generellt sett så brukar jag just alltid säga att ja, men det överordnade är att spela seniorfotboll. Och ju högre upp du kan spela seniorfotboll, desto bättre är det. Jag tycker väl ändå någonstans att Ødegaard hamnar i en annan kategori än de som man ger sådana här Simon Gustafsson råd till, för det är de man hamnar i när man pratar om svenska stortalanger. Ødegaard är ju ändå på en nivå redan nu där man hoppas att det här ska bli en spelare av yppersta världsklass, och då är det kanske ändå så att det är bättre att bli utbildad i ett Bayern München mellan 15 och 17 än där att spela seniorfotboll i en tippeliga som blir allt svagare, allt mindre konkurrenskraftig. Det är som sagt inte så jag brukar resonera rent generellt, men här är det liksom inte en jättestress för honom att spela seniorfotboll. Det finns viktiga utbildningsår kvar att fullgöra, och där kan jag väl ändå misstänka att ett Bayern München har ett så stort försprång numera vad gäller träningsmetodik och övergripande tankesätt att det kanske är bättre att utbildas där än det att spela i Strömsgodset under just de här formbara åren. Men jag är lite vag här i och med att jag inte har varit med i Ödegård på hela hans rundtripp.
Vi känner honom, det är en personlighetsfråga också, vad man är för typ. Det är ju ganska lätt här, kan jag tänka mig, som 15-åring att få en fruktansvärd hybris. Och känna att fan, jag är för stor för tippeligan redan nu. Jag har ju varit och träffat världsstjärnor, jag har ju sett träningsanläggningar som liksom bara sträcker sig så långt ögat når, och man får precis vad man vill och det är superförutsättningar. Så man kommer hem och en januariträning i Norge igen liksom.
Nu har jag ju följt den här episoden mindre än en lite väl stor andel lyssnare. Jag får intrycket att det är väldigt många där ute som är så fascinerad av underbarnstoryn att de verkligen följer varenda skrivelse, och det har inte jag gjort. Men jag har ju ändå snappat upp att den pappa som väl är hans huvudsakliga rådgivare är själv en gammal elitspelare som verkar vara ganska välgrundad i sitt sätt att resonera, som gav skriftligt specialtillstånd till Championship Manager tillverkarna att inkludera honom i spelet. Jag gillade det som en passus, men jag får liksom inte känslan av att han har ett entourage runt sig som bygger upp den här hybrisen, vilket det ju väldigt ofta är frågan om annars med de här tonårstalangerna.
Brassarna kommer in två företag och slåss om era miljoner på dem.
Ja, du, svenskarna nu för tiden ska man inte heller förringa. Det finns en hel del talanger som verkligen har gjort ganska tokiga val. Men jag menar verkligen att ganska oavsett det här med personlighetstyp och karaktär, så funkar det i 95 fall av 100 att använda sig av principen bästa möjliga seniornivå med speltid under tonåren. Men Ödegård kan mycket väl sorteras in bland de där sista 5 av 100. Det är möjligt att hans talang är så exceptionell att den ska vårdas på ett annat sätt. Och det är...
Och vart ska den göras? Bayern München, vi har ju sett Barcelona förstås ta fram. Vi såg liksom en Bojan Krkić slå igenom som var då 17-åring. Som då,
ja, var det bra eller inte bra för hans karriär? Det kan man ju...
Men det kan man ju diskutera.
Ja, det kan man verkligen.
Men Bayern var ju väldigt positiv efter hans provspel. De sa, alltså, de var ute och var tydliga med att de tyckte, eller trodde sig ha goda chanser. Och det tyder ju på att han faktiskt, det är den typen av klubban också är på jakt efter. Jag att tror... han inte bara tittar runt. Liksom.
Nej, men det är väl inte... Man är väl inte ensam om att ha intrycket att FC Bayern just nu ligger jäkligt långt fram vad gäller utbildning, vad gäller att ha en tanke kring att kombinera utbildningen med effekt på seniornivå. De är ju inte där Chelsea eller Man City är, där de bara investerar massa miljarder i en akademi utan riktig koppling till A-laget, utan de får ju fram sina spelare i A-laget. Jag vet inte om Björn Andersson som skandinaviskt baserad scout har något med det här att göra, men det skulle ju vara enkelt för honom att ta med Ödegård in i omklädningsrummet och snacka lite med den senaste supertalangen de hämtade från Skandinavien och låta Höjbjerg berätta om att det faktiskt är fullt möjligt att ta klivet från tonårsutbildning till Champions League-spel med detta mäktiga FC Bayern. Så de har ju många argument på sin sida, kan jag känna.
Men han har ju en spännande situation också eftersom han ändå är med i landslaget nu också. Mm. Ska han då gå ner och gömma sig i ett andra lag? Liksom, han får ju resonera in.
Absolut,
kring
det är en berättigad synpunkt. Och jag förutsätter att han pratar med Högmo. Jag har ingen aning om vad Högmo säger. Men gå till Djurgården, Djurgården,
ja.
Säger
ja, det är lurigt. Jag följde ju då som den Liverpool-supporter är. Han kom ju då från en Liverpool-supporter hem, ska jag säga. Så att när han var där så var det liksom, det var mer eller mindre live-kommentering på Twitter med olika människor som stod runt Melwood och kikade över
den där jävla muren.
Ja, precis. Och jävlar, han ser bra ut i den där Ödegård. Och man är så, han är 15. Lugna er nu liksom.
Och han sa efteråt också att det ska inte påverka hans val. Att han älskar Liverpool, han alltid är på Liverpool, men det skulle absolut inte påverka hans val.
Men alltså, vilka klubbar har han tränat med nu? Liverpool, Celtic, Bayern München.
Arsenal har varit, han har varit nere i Real Madrid.
Han har varit på besök hos Real Madrid. Jag vet inte om han tränar med Real Madrid. Han ska träna med Ajax i januari om han löser sin invaliditetsförsäkring först. För han har blivit för värdefull nu. Han vågar liksom inte
låta honom träna. Det gläder mig att det finns någon som har koll på dessa saker, Sjögren. Att du kan upplysa mig om the hard facts.
Det fanns väl någon sån där rykte så att det stod ett jetplan och väntade på honom från Real Madrid. Han skulle flygas ner för att få en rundtur.
Ja, vadå, vad hände med planen? Stod det bara och vänta och...
Ja, men när han var, skulle spela färdigt en match eller en träning eller vad, sen så drog han ut till flygplatsen, så flög de ner honom och flög hem honom igen bara för att han skulle få dit och känna på atmosfären.
Han tränar inte med Strömgodset nu i alla fall någonsin. Han tränar med alla andra klubbar i världen.
Vad skiter Barcelona i honom eller?
Nej, det har pratats om Barcelona också. Jag vet inte om han varit där.
Chelsea, Mourinho gick väl ut och sa att det här ska inte vi lägga oss i.
Han sa att han är väldigt intresserad av vart han hamnar, men att de inte ska konkurrera med de andra klubbarna. Han verkar ha gett upp det där.
Just deras akademiargument är ju inte så där jättestarkt i dessa Ruben Loftus-kiktider ens.
Nej, men det intressanta är ju om man pratar FFP och sådär. Det City har gjort nu när de köper liksom den mest flashiga träningsanläggningen i världen för att locka ungdomsspelare och polskåls ut och orolig för att alla Manchester-talanger, hur många de nu är, ska välja City helt plötsligt. Mm. De har ju dopat sin ungdomsanläggning nu helt plötsligt. Det blir intressant också om de flyger dit en ödegård och visar de fina lokalerna.
Han sitter och googlar Strömskotsets truppare för något att göra längs vägen. Hitta Manchester City-koppling. Tar du den så blir jag jävligt imponerad.
Nej, det gör jag inte.
I Strömskotsets trupp finns ghananske mittfältstalangen Bismarck Adjei Boateng on loan from Manchester City.
Ja, men sådär.
Där ser man.
Ja, det är klart. Även Öyvind Storflor, tidigare GIF Sundsvall.
City Sundsvall, en bra trupp. Bra utvecklingsmiljö.
Han gick aldrig ens till Sundsvall, nu slog det mig. Det var något man satt och ägnade sig åt när det var silly season spekulationer runt allsvenskan för 10 år sedan typ. Ska inte Öyvind Storflor till GIF Sundsvall?
Herregud, vad osexiga transferspekulationer. Och du tycker det här är urartat, vad fan. Och du gjorde det där för 10 år sedan.
Det var tider.
Hörde ni. Vi rör oss från Sundsvall långt söderut, för det har blivit dags för att svara på lite frågor. Den första frågan som jag tagit fram med, den är från Joey Baba.
Bra namn.
Ja, väldigt bra. Det är bådas strul för West Ham då Sako, Kouyaté och Song drar på AFCON, alltså afrikanska mästerskapen. Vem ska man ta in för att hålla farten i Premier League? Och de är ju inte de enda som påverkas. Det här kan ju faktiskt påverka januarifönstret lite grann. Beroende på vad som händer då under afrikanska mästerskapen. West Ham förstås, 3 stycken viktiga spelare. Ska de värva?
Controversial agent Mark Curtis och höra vad lösningen är.
Ska man liksom försöka rida ut stormen eller ska man plocka in någonting? Det här, jag menar, framförallt Alex Song är ju, ja, Sako också för den delen, men Alex Song kanske är deras viktigaste spelare den här säsongen.
Nej, men det går ju inte att plocka in någonting av den anledningen. Det går inte att köpa på sig en för stor spelartrupp för att kompensera för 3 veckor i skarven mellan januari och februari, utan det får man se till att rida ut bäst det går. Däremot så är det ju tydligt att det här blir en faktor för de klubbar som har råd och möjlighet att välja. Det är väl återigen Mourinho som har varit ute och dundrar om det i allt högre utsträckning, att det där med att köpa afrikanska spelare, det blir mer och mer komplicerat i och med att de har den där frånvaron på regelbunden basis. Och återigen, Chelsea är ju en position att kunna välja och vraka på ett sätt som inte West Ham är. Ska West Ham få loss en Alex Song, en spelare med hans kvalitet, då får de ju lov att acceptera att det även finns den här typen av nackdelar med affären. Men som sagt, köpa enbart för att täcka upp för afrikanska mästerskapen, det går inte.
Det kommer inte så någon chock eller? Nej. Alltså okej att det ställs in ett tag där, men de har ju vetat att det är på gång. Ja. Snart kommer ju VM spelas på vintern också, så nu är det dags att vänja sig. Då får vi värva spelare som inte spelar VM.
Gareth Bale går till alla klubbar.
Ja. Precis. Johannes Andersson undrar, vad är procentchansen att Pool skickar Ball åt skogen och plockar Bonny?
Januari känns det som noll, va, att de ska lyckas med den dubbla affären.
Ja, alltså, Balotelli skickar de säkert gladeligen ifall de kan hitta en köpare. Men den enda spekulationen som ens är värd att göra är ju den till Inter och Mancini. Och jag vet väl inte. Det känns verkligen som ett läge där intressenterna runt Balotelli är så fåtaliga att de nästan kan summeras som noll till antalet. Bonny skulle ju Liverpool må jättebra av, det kan vi nog konstatera. Han har vuxit till den nivån, men det är väl där också så att det är oerhört svårt att lösa från en Premier League-konkurrent i januari. Men med det sagt så är ju ändå det en sån affär som skulle kunna få fart på januarifönstret, för det är ju inte omöjligt att köpa av Swansea på ett sätt som det är att köpa av Chelsea, även om de nu släppte
20 miljoner pund bara, också. Pang.
Ja, det är bättre fan om det räcker, men 25, pang. Då får
det blir svårt för Swansea att tacka nej till det.
Finns ett City som letar anfallare också nu?
Ja, och sen är ju för sig om de ska lösa situationen fram till att Aguero är tillbaka, det är väl lite opraktiskt att ta en kille som ska till afrikanska mästerskapen.
Ja, det är sant.
Men visst, Bonny Bonilla är nog inte ungettable. En tillräckligt hungrig stor klubb kan få loss honom, och de kan få en omedelbar förbättring på att köpa loss honom. Så det är faktiskt ett namn som jag inte bara ska sitta och Marco Reus avvärda den 15 december. Där skulle det kunna hända något, och det skulle vara en stor grej i så fall.
Men man älskar de här Balotelli-spekulationerna också, att Mino Raiola skulle vara med och betala hans lön mot någon slags möjlighet att kunna ta honom från Liverpool i sommar för att placera honom i någon annan klubb och ta en del av övergångssumman själv.
Alltså vadå, Raiola ska sitta med sin egen plånbok?
Det är väldigt lösa spekulationer, men jag älskar det här, för att det påstås det, att han ska sitta med en viss egen plånbok och betala för att kunna liksom flytta på Ballo i sommar och på så sätt få lite procentuellt själv.
Jag saknar tiden när vi verkligen kunde ringa Mino om allting, liksom, när han fortfarande såg ett värde att prata med svensk press för att vara någon form av liksom ändå mellanhand mellan en ganska oresonlig Zlatan Ibrahimovic och ett svenskt medielandskap som såg lite annorlunda ut. Det är ju tyvärr inte riktigt så längre. Jag tror fortfarande jag har ett fungerande nummer till Mino Raiola, men han har väl 8-9 telefoner, och den jäveln svarar han då inte på längre i alla fall.
Han svarar ibland, men då får man mest fuck off, tror jag. Så men du, på den nivån.
Ja, men det är inte det sämsta.
Nej, vad fan.
Jag tycker att du ska göra ett försök och ringa i nästa sändning, Patrik.
Nej, men du ringde senast. Det var Cabrera.
I direktsändning.
Kommer på tråden. Cabrera. Ja,
för fan. Men då, vi fick ju scoop rakt inifrån förhandlingen kring Konoplyanka.
Ja, tyvärr förstörde du hela vår dramaturgi kring den sändningen, eftersom han var det hetaste namnet och vi inledde vår sändning med att helt avfärda honom som möjlighet. Så.
Ja, det är sånt vi gör. Ja, vi är sanningssägare. Men har man en känsla av om Cabrera fortfarande är involverad runt Konoplyanka?
Han var det i somras i alla fall. Han var väldigt sugen på att flytta honom då, och han skulle ju höra av sig om det var någonting på gång, men det gör han väl inte så
ofta. Konoplyanka känns ju som en spelare vars aktier har sjunkit.
Men det är väl lite som Julian Draxler också, att det var väl inte så att spelaren i sig var det mest intressanta. Det var snarare så att han såg ut som en tillräckligt intressant spelare som uppgavs, eller liksom var tillgänglig. Det var ju känslan med Draxler också, att de hade känslan av att han kan vi faktiskt köpa nu, för att han verkar vara till sal, och sen visade sig att han inte var till sal.
Sen har det ju hänt en del grejer i östra Ukraina där Konoplyanka härstammar sen förra vinterfönstret.
Samtidigt sitter en ägare och äger Konoplyanka och inte behöver pengar, utan gör lite som man vill och är rätt lynnig av sig, så att det går nog inte riktigt att resonera sig fram till liksom i Konopliankas situation.
Så är det. Viktor Westlund undrar, varför fortsätter Premier League-lag satsa på engelska spelare om de vill ha sportsliga resultat?
Fråga ja, Harry Kane. Ja, nej, men ja, det är väl en fråga som är kanske lite svår att svara generellt på. Det är väl en av de där sanningarna som har upprepats så många gånger, att det har börjat smyga sig in en överdrift i dem. Det är inte längre självfallet så att man får en beprövad VM-spelare till samma pris som man får Jordan Rhodes, utan numera börjar transfermarknaden ha balanserats upp på ett sätt som gör att man verkligen kan undra om det är så jävla självklart mycket bättre att köpa Etienne Capoue eller Benjamin Stamboli snarare än att låta Ryan Mason få några matcher. Det beror ju såklart på vilka man är och vilken akademi man har och vilka ambitioner man har. Men ja, jag vet inte vilka alternativen. Köper man Angel Di Maria för 50 miljoner pund eller satsar man på Tom Cleverley? Ja, jo, men det är ju ingen riktigt jämbördig jämförelse.
Ja, men det var din jämförelse.
Ja, det var det.
Men det finns väl en prestige att lyfta fram engelska spelare också. Få en engelsk landslagsspelare i sitt lag är värt en del kommersiellt också.
Det finns en prestige i det, och det finns ett kommersiellt värde i det som dock är minskande i och med att
det är bara Asien som köper Premier League-grejer nu för tiden.
Ja, det är också en sån där sanning som har gått till överdrift till gränsen där det är osann. Nu är det Nordamerika som gäller. Men ja, det är ett globalt spel på ett helt annat sätt än det var på den tiden som Wayne Rooney var Storbritanniens hetaste människa.
Men det är ganska stor skillnad ändå, för man tänker ändå tillbaks på ett antal år tillbaks när det var liksom Manchester United som stod för, ja, men de hade liksom brittiskt som en centrallinje, övriga topplag så kunde man säga, nu spelar de Liverpool mot Arsenal igen, och det var en britt på plan och det var Steven Gerrard liksom, och resten var spanjorer och brassar och fransmän och så vidare. Det känns ändå som att det inte riktigt ser ut så, utan det finns liksom ett antal brittiska spelare i alla, även toppklubbarna idag.
Jag tror ändå att det någonstans också har smugit sig in en insikt kring och en förståelse runt att att det faktiskt behövs någon form av ryggrad i en klubb och att det behövs den där traditions... att det behövs någon som slår vakt om någon form av klubbtradition, om man inte ska skapa en klubbtradition som det kanske är frågan om i Manchester City. Och det är ganska sällsynt att man lyckas med det knepet utan att ha en grupp lokala spelare att utgå ifrån. Man kan säga att Inter lyckades med egentligen bara sydamerikaner i en vända, och man kan argumentera för att dagens Manchester City är något som tyder på motsatsen. Men jag tror ändå att de flesta europeiska storklubbar är ganska överens om att det behövs någon form av kärna som förankrar klubben i lokalområdet. Och det behövs både gentemot supportrar och gentemot sponsorer som är intresserade av identitet. Men det behövs faktiskt även på planen. Det gör någon form av skillnad på... Det blir någon form av skillnad på ett lag som inte alls har den där kärnan av egen fostrat och de som faktiskt har lyckats utveckla det.
Mm. Ja, de blir ju lagkaptener av en anledning de där också.
Ja.
Marcus Willershausen skriver: med tanke på att Roma åkte ut Champions League, hur möjlig är en övergång för Strootman till United?
United ryckte Strootman ända sedan Van Gaal kom dit på sig. Det påstår att de har suttit och väntat ut hans knäskada och att det är deras drömvärvning. Samtidigt var ju Roma ute senast idag och sa att, jag vet inte om det var sportchef eller vad det var som sa, att deras president är så fruktansvärt trött nu på att folk påstår att de ska sälja Strootman. För han är liksom, hela deras strategi går ut på att de ska hitta lite yngre lovande spelare och bygga dem och bygga hela sin framtid kring dem. Att det är deras nya liksom långsiktiga plan, och att Strootman då ska vara någon slags juvel i det här. Och tillbaks från en knäskada, ska du då punga ut med x antal miljoner som krävs för att liksom övertyga Roma om att ge upp den identiteten och den prestigen man har byggt genom de här uttalanden? Det finns en viss svårighet där. Samtidigt tror jag att om United verkligen ligger på, så känns det som Kevin Strootman själv är rätt sugen på att åka till England.
Ja, där tror jag väl också att det har skett en förändring som är värd att ta på allvar, för ifall någon klubb ska bli det här årets Chelsea i den mån att man köper Fernando Torres för ett jävla överpris, då är det nog faktiskt Manchester United. Mm. Och det trodde man ju inte för 2 år sedan. Men nu har de ju gjort en omsvängning av sin affärsmodell, Glazer-familjen. De kände sig tvungna till det i somras, och det var ingen tillfällighet när alla brittiska tidningar för 2 veckor sedan någonting samstämmigt rapporterade om Manchester Uniteds miljardstora krigskista. Utan det var ju uppgifter som medvetet hade läckts och placerats för att generera någon form av entusiasm kring Manchester United inför transferfönstret. Och den kommer det finnas ett intresse att motsvara. Så det är nog så att Manchester United har avsatt en hel del jäkla pengar till, ja, säg de 2 nästkommande transferfönstren. Och de kan nog tänka sig att just lägga 100 eller till och med 200 miljoner i någon form av överprisbuffert för att förverkliga den typen av värvning som verkligen skulle svara upp mot den här, mot det här upplägget. Och Strootman för, ja, vad skulle de sälja honom för? 400 miljoner?
Ja, kanske. Det känns ju jävligt.
Ja, det är ju jävligt mycket pengar.
Det var ju svinkul den där kvällen när de här ätterna, man får ju ofta de här engelska ätterna på kvällen innan liksom de släpps, när de går till tryck. Och då kommer första, och då var det, United har 1 miljard att spendera. Kommer nästa, United har 1,5 miljard att spendera. Och sen kommer liksom, jag tror att det var The Sun som var 3 på det. United har 2 miljarder att spendera.
Men vad sa Daily Star?
Ja, exakt. Nej, men som du säger, de är ju också en desperat situation. Liverpool skulle ju också börja förstärka, men de är ju under en FFP-utredning nu. Så att de sitter ju med handfängslen på, så att säga. Men United har ju absolut alla möjligheter och nästan skyldigheter att försöka förstärka det här laget.
Noterade ni för övrigt att 3 engelska klubbar fick värvningsförbud idag?
Ja, i Championship.
Jajamensan.
Ja, Leeds var en av dem, va?
Ja, fan. Marcus Halstie sitter och gråter nere i Malmö. Han hade väckt intresse därifrån. Vad var Leeds, Blackburn Rovers och Nottingham Forest? Stuart Pearce gråter visserligen inte, men sammanbiten är han nog.
Kan man få skälla ut Magnus Eriksson i en halv minut också?
Nej, tycker jag helt på.
Dra till Kina. 24 bast åker till Kina och precis börjar Champions League-fotboll. Vad fan är poängen? Alltså okej, om du är Tobias Hussein och ska åka dit och tjäna lite pengar och glida med Svennis på någon slags poolfest. All respekt för det, men vad fan, Magnus Eriksson har ju ändå en hyfsad karriär han kunde ändå framför sig. Han är ändå övertygat hyfsad Champions League. Spelat till sig ett okej namn nu. Misslyckades absolut sin förra procession, men vad fan. Han ger upp hela sin karriär nu. Och vad fan, Kina.
Vi får ringa Patrik Mörk och be om hans 5 minuters pitch av den kinesiska fotbollens framtidsmöjligheter.
Patrik Mörk påstår att det är en hel del stora namn på väg dit, har jag läst. Och att det finns stora möjligheter i Kina i framtiden. Men vad fan, 24 år och åka till Kina, då är man ju bara ute efter pengarna. Då är jag med i en Ayrton-resa. Liksom.
Ayrton håller ju på att spela till sin EM-plats. Ytterligare några mål i Kina, sen rätt in i den framtidsriktade albanska proppen.
Exakt.
Ja, hade det inte varit för drönaren i Belgrad hade Albanien varit så gott som EM-klart redan nu. Ayrton på topp.
Men när vi pratar om också Malmö, nu finns det liksom en ny vår för svensk fotboll. Nu är det Champions League, nu kan de bygga på det här. Och sen då tappar man en kille till Kina. Så. Ja, herregud. Ja.
De fick väl 16 miljoner tyckte jag med CMFF. Och det var väl så pass substantiell spekulation att vi får se det som ett faktum. Att det var de pengarna som drogs in. Även om jag vet att de journalistiska uppgifterna om svenska övergångssummor ofta är överdrivna, men jag tror ändå att det stämmer det att de får 16 miljoner, och det får ju nästan aldrig en svensk klubb längre för
nej,
något annat.
Nej, jag förstår
än,
att de tar det
budet,
absolut. Sen går vi några av de miljonerna till någon slags agenter också, eventuellt.
Är han en Patrik Mörk-spelare? Måste han ju vara lite i Kina. Ja. Ja, och då rätt ner i Köping-verandan.
Exakt, alltså. Några nya afrikanska resefinansierare.
Men jag tror nog att MFF har nog möjligheter att omsätta 16 miljoner i
skulder.
I minst lika mycket fotboll som Magnus Eriksson gav dem. Han var jättebra, men
Nej, det är inte från MFFs perspektiv. Jag sitter här i konstigt.
Du ska bara
jag
Magnus, på Eriksson.
Ja, herre, jag ska peka ut honom personligen.
Ja, gör det. Visst är det han Lennart i andra namn?
Ja, det kanske förklarar det.
Apropå det där med att hänga ut folk. Ja, personligen också.
Ja, men vi tar det som förklaring.
Jag tror fan han gör det.
För fan.
Då måste jag ju dra mitt enda andra namn. Jag har gjort det förut i podden här. Jag vet ju att jag har gjort det, men bara därför.
Emil Heske.
Ja, precis.
Kör igen.
Kommer du ihåg vad han heter på Sjögren?
Jag tror du sa det på redaktionen häromdagen. Jag glömde igen.
Ivanhoe.
Men det är så, man börjar fnissa varje gång man hör det. Vi ska avsluta här.
Har han Pikés klädstil då, så är jag hemma liksom.
Ja, precis. Vi avslutar med Tobias Jonssons fråga, och det är ju den mest centrala frågan i alla.
Vad händer
season
med Leandro Damião?
Nej, det är faktiskt inte det.
Jag såg fan att han var på glid nu igen. Han är ju så jävla dålig i Santos. Jag såg Santos.
Omöjligt att styra det här samtalet.
Nu måste vi ha en Damião-vände. Jag såg Santos någon gång i våras. Jag var över inför VM, och då hade de Just köpt Damião för att kompensera för något. Vad fan kan det vara?
Ja, det undrar man verkligen.
Neymar, de försökte kompensera för lite senkommet. Men det skulle ju ändå vara en jävla värvning med deras mått. Med ett sjukt stor lön utifrån brasilianska ligans möjligheter. Men problemet med honom blev ju dubbelt. Dels kom han in och var fullständigt bedrövlig i sin egen prestation. Och dessutom blockerade han en plats i laget för den här Gabigol, som ju är nya Neymar-fenomenet. Man kan visserligen prata om att han skulle spela på ens kant och Damião centralt. Men kontentan blev i alla fall att Damião kom in och var usel och petade bort Gabigol till
sidlinjerna. Och det får man ju inte göra.
Det var även katastrof. Så nu såg jag bara för någon vecka sedan att Santos skulle försöka manövrera sig bort från Damião. Men det var någon av de andra brasilianska storklubbarna som i så fall skulle gå på den minen.
Nej, men den mest centrala frågan är ju förstås Arsenal och den defensiva mittfältaren. Kommer Wenger köpa en defensiv mittfältare, eller blir det mer offensiv kraft?
Would be like a new signing.
Ja, men precis.
Han har ju sagt att han ska ligga lågt i januari, Wenger, men det säger han varje år, så det kan vi
han ligger lågt varje år.
Men så slår han till. Romulo i Spartak Moskva ska ju vara på glid. De har ju tydligen varit där och försökt. De ska påstås ha försökt med William Carvalho.
Carvalho. En innebittfältare för Spartak Moskva. Det skulle landa bra.
Det känns perfekt. Carvalho har de varit och peta på. Han verkar faktiskt vara köpbar nu, om man ska tolka tonerna.
Han var det rätt dålig under hösten.
Det är väl därför han är köpbar nu också.
Nu ska jag inte sett varje Sporting-match, men det jag sett i Champions League och sådär, så har han varit mycket sämre den här hösten än han var förra säsongen. Och då är väl just frågan vad det egentligen beror på, hur nöjd Carvalho är med sin situation.
Det var det till och med hans tränare var inne på att han liksom inte har gjort en lika bra höst nu. Han sa det rakt ut offentligt och sa att det finns intresse från England. Vi får se vad som händer i januari, sa
han. Ja, han låter flyttbar. Jag ska inte ens avfärda det.
Oj, bra. Då så, fan, då har vi något.
Då knyter vi ihop, då knyter vi ihop. Hörrni, jag tänkte försöka få ihop en till Sillypodd den här veckan faktiskt, på fredag. Vi får se ifall vi har Erik och Patrik med den gången, eller ifall det blir någon annan från vår fantastiska Silly-redaktion.
Det är julbord på onsdag, så vet jag inte om Erik är i spel på fredag.
Ja. Spurs spelar på onsdag, så jag tänkte att jag får avbryta julbordet i förtid, och då har nog inte skadan hunnit bli så stor som den blev på Patriks psyk i fjol. Men,
nej, ska jag inte ta upp det. Jag har ställt in julbordet den här vintern. Så, men vi hörs på fredag, och sen så tar vi lite jullov, sen så drar du hela igång i januari. Det ska bli spännande det här. Tills vi hörs, hej!
I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.